Jag träffar svenska bandet Ghost flera gånger. Jag träffar dem flera gånger utan masker då ingen ännu visst vem de var. Och en fredagkväll under vintern 2015 så händer det två märkvärdiga saker i Helsingfors som syns i gatubilden. Ena saken är det att den här kungliga burgarkedjan öppnar sin första restaurang i Helsingfors. Och det här orsakar alltså flera hundra meters kö till restaurangen. Och så sålde Ghost slut The Circus i centrala Helsingfors. Och det här orsakar också minst lika långa köer. Några timmar före spelningen så träffar jag mannen bakom Ghost, Tobias Forge. Jag är inte säker om jag ska säga Forge, men jag brukar säga Forge. Och i det här skedet så visste inte jag och inte riktigt någon annan heller att det var egentligen Tobias som var hela bandet Ghost. Det var han som skrev alla låtar och det var han som var den här mytomspunna påveliknande frontfiguren i Ghost, det vill säga pappa emeritus. Det gick mycket rykten om att vem är de här gularna som är med pappa emeritus, vem är vem? Och det som ingen visste då att det är Tobias som är pappa emeritus och det är hans band till 100%. Vi tar oss tillbaka till år 2015 och backstagen till The Circus.
Vi sätter igång här.
Yes.
Ghost är för första gången i stan och jag skulle våga säga att det här är första Ghosts första egna headliner-spelning i Finland överlag och tre stycken städer sveper ni över. Det är grande finale i Helsingfors ikväll. En av gulen har jag med mig här nu på Circus Backstage. Berätta lite hur, om du skulle kunna sammanfatta år 2013 från Ghost. Det har varit ganska otroligt visst.
Ja, det tycker jag nog. Alltså, det har ju varit väldigt händelserikt. Jag tycker ju det första, delvis har vi ju turnerat mer än vad vi egentligen har gjort tidigare. Även om vi turnerade mycket innan dess också så har det ju varit på en helt annan nivå i år. Och vi har ju varit nästan jorden runt. Det första som hände på året, förutom att vi var i Australien, det var ju att skivan kom. Och det kändes ju väldigt skönt. Alltså för våran del så kände ju vi liksom att det viktigaste var att vi hade gjort en skiva som var ärlig liksom. För det kändes som att det var mer värt att åtminstone kanske floppa med en ärlig skiva än att göra liksom en opus 2 liksom. För det hade varit kanske smartast ifall man vill sälja limiterade vinyler liksom. Fast ja, alltså om man vill ha någon form av ja, hela den biten så är det kanske smartare. Men vi kände att vad fan, vi har ju aldrig satt ut att vara på något sätt. Vi försöker ju ändå vara ett nyskapande band som ska vara progressivt. Och när skivan kom och ändå fick bra recensioner och när liksom ändå folk reagerade som gjorde på skivan var ju en väldig seger, alltså helt mentalt, att man vet att man har kommit över det här hype. Alltså vi är fortfarande, visst man kan resonera för sig att vi är fortfarande en hype, men vi har tagit oss förbi den där svåra steget som egentligen alla sa till oss att vi inte kommer kunna gå över.
Vad var det som människor sa då, att ni liksom, vad kom det för det här konstaterande då efter första plattan liksom? Var människor skeptiska liksom?
Ja, alltså, det var väl just det här väl, det som ska liksom, så att säga, låta välmenat är liksom, ja, den här kommer ni aldrig toppa liksom.
Ja, ah, okej.
Okay. Eller det kommer aldrig gå, det kommer aldrig bli så där. Det här kommer ju bli över om ett halvår liksom. Så tänker vi hela tiden. Alltså vi vet ju att det vi gör på något sätt, alltså, det finns ju alltid en tid och en plats för allt liksom. Man kan aldrig räkna med att kurvan alltid går så, eller liksom utvecklingen går aldrig spikrakt hela tiden liksom. Så det vet man ju att förr eller senare så kommer folk så att säga tappa intresset, eller det kommer och går. Men vi var ju väldigt måna om att i alla fall hinna ta några steg innan vi liksom, nu siktar vi helt estetiskt och mentalt så är vi väldigt inne på tredje skivan nu, även om vi har ganska mycket turnerande kvar. Ja, det var ju i alla fall 2013s första liksom så här, vad ska man säga, genom det som kändes som verkligen att vi hade genomfört någonting. Och sen dess har vi ju turnerat i princip nonstop. Och åkt till nya länder och nya världsdelar och sådär. Går sakta men säkert. Man tar ju territorium för territorium liksom så. Och nu är vi ju i Skandinavien och det är ju väldigt roligt eftersom vi aldrig har, precis som du säger, vi har ju aldrig headlinat något vidare i Skandinavien. Vi har alltid spelat på festivaler och öppnat för andra band och sådär, och det är ju, roligt det med, men fan, alltså det vi gör är ju ändå, det är ju ändå, ska ju ändå tänkt att vara någonstans en eget autonomt föreställning liksom.
Mm.
Någonstans.
När plattan släpptes, precis som jag sa just före intervjun här, så jag hade lyssnat otroligt mycket på, alltså jag skulle våga säga att första plattan hör till de skivorna jag har lyssnat på allra mest under hela 2000-talet. Jag lyssnade liksom hela tiden på det och fortfarande tycker jag att den är bra. Men så blir man sådär, plötsligt fördubblas en artists repertoar, det kommer dubbelt mer låtar än man är van med. Och det, så jag lyssnade på den mycket och sagt om jag säkert så växte den till ännu större och en av våra klart bästa plattor. Det var många polare som också stora Ghost-fans från första skivan, så kollade jag lite deras åsikter när skivan hade varit ut en vecka, två år. Först var människor sådär, ja. Det var mångas åsikt var sen först att, ja, jag vet inte, alltså, det är helt okej, men att inte det kanske lika bra som första. Men sen när jag frågade några veckor senare så var det helt annat ring i klockan och sa att fan, var den bra, minst lika bra som första. Det är tydligen en platta som man ska, det liksom kanske inte öppnas allt med första gången eller andra gången. Eller vad tycker du?
Nej, alltså jag är ju medveten om att skivan har ganska många element. Alltså det är ju många saker på skivan som nödvändigtvis inte är så himla lätt-tuggat. En del kanske skulle säga att den är så poppig, men det, alltså jag tycker liksom inte att den är det. Alltså inte rakt igenom. Den har poppiga låtar, men det är mycket saker på den som är ganska, det är många smak. Det är ett smörgåsbord av olika saker. Jag som musikintresserad så tycker jag att det är mycket roligare att göra någonting som tar lite tid att absorbera. Det svåra är att få dem att lyssna en gång till. Någonstans. Mm. Alltså det är det som är det svåraste. Gör man någonting som inte slinker ner i första, så är det väldigt många människor som bara släpper den då. Whoop. Då vill man inte ha mer liksom. Men jag tycker det är en större bragd. Jag tycker, för mig känns det mycket, mycket roligare om folk ändå har gett en chans och sen har en vuxit. Snarare än att man gillar den direkt och har tröttnat på den.
Precis.
Så kan det också vara ibland att man så här, tycker att en skiva är jätterolig under på semestern och sen när man kommer hem så bara, fy fan liksom. Det är för glätt, eller alltså det är för enkelt liksom på något sätt. Så det, ja, men det tar jag som jättebra. Det är verkligen en åstadkommande liksom.
Sen outfits har också förändrats lite. Jag funderar, kommer ihåg det som vi snackade senast, jag tror att vi var lite in på det här ämnet. Det var det här, åtminstone vad det såg ut på från scenen och på promobilder. Det kan hända att det fanns detaljer som gjorde det lättare för er att gå omkring och spela och se saker med de här, men då såg det ut som helt enkelt massiva kåpor, och jag funderar alltid att hur ska det gå att spela trummor, gitarr, bas och att inte snubbla hela tiden med dem där på. Det är liksom samma idé, men det ser lite smidigare ut. Är det, fråga bara en praktisk fråga, är det lättare att vara på scenen med den här nya utstyrelsen än de förra?
Det beror nog på vem du frågar ibland.
Ja.
Ja, vars. De är ganska rörliga faktiskt, dräkterna. Tricket är att inte ha så mycket på sig under faktiskt. Då blir det krångligt.
Hur är det när ni spelar någonstans? Det måste ju ha någon gång varit helt omöjligt hett. Och plus att ni har maskerna numera också på ansiktet. Har det någon gång känts så där att, nej fan, nu måste jag ta bort den här masken, jag klarar inte av att leva?
Ja, ibland är det ju så. Alltså, ibland kan det vara väldigt varmt och fruktansvärt alltså. Och det är klart att det går ju emot naturen någonstans att ta på sig tjocka kläder. Som tur är så håller vi inte på att akrobatisera särskilt mycket på scen.
Mm.
Så att det skulle väl vara pappa då, möjligtvis. Men ändå, det är liksom, det är ganska, man kan ta det ganska lugnt liksom. Däremot, jag tycker nog nästan att det är värre de gånger vi har spelat när det har varit riktigt kallt ute.
Asså, okay.
I Brasilien till exempel så spelade vi på ett ställe som heter, vad fan, Curitiba heter stan. Och i motsats till vad vi trodde ju att det skulle vara regnskog hela vägen fram till stranden, och på stranden så var det bara ett långt tåg av samba liksom. Nej, så var det inte, utan det var väldigt kallt och det var regnigt och såg ut som i Tyskland liksom. Det var liksom inget, det fanns ingenting av den där paradis känslan där så att säga, utan det var en helt vanlig stad och det var snorkallt liksom. Men likförbannat så skulle ju spelningen ske utomhus, och det var, jag tror det var 2 plusgrader ute, och alla, alltså alla, det blåste som attan alltså. Det är ju, nej, det var fruktansvärt alltså. Alla banden var ju helt genomfrusna, för att inte tala om crewen som stod på, alla crews stod ju på scenen och bara pff. Då var det jobbigt att spela alltså.
Okay.
Det var väldigt det är väldigt krångligt att spela med när det är kallt också, eftersom gitarrer och allting stämmer ju om sig hela tiden.
Ja, just det, precis.
Och pappa har ju jättesvårt att sjunga och det blev, alltså du vet, det är väldigt krångligt. I värme har man åtminstone plusset att kropparna så att säga blir ju mjuka av det. Mm. Gitarrer och allting blir också så här att det är lättare att spela på dem på något sätt. Mm. Och så för sångmässigt så är det också en fördel om det är varmt och liksom fuktigt liksom.
Mm. Ni verkar tilltala en väldigt bred publik. Så där om man har, redan när jag tar från min kompiskrets, så liksom min kollega som lyssnar mest på indie pop, indie rock, han är på väg på spelningen idag och tycker att det här är det häftigaste någonsin. Min annan kompis som sjunger i ett death metal band, som lyssnar nästan bara enbart på väldigt tunga grejer, han har väntat på den här spelningen i evigheter. Och liksom människor som tycker om punk, men alltså det är väldigt, väldigt brett och sådär. Hur blir du någonsin överraskad att till och med de där gillar oss, eller är du fullt medveten om det här att ni faktiskt har något för tydligen alla?
Vi märkte det redan första riktiga turnén vi gjorde själva var en headline-turné i USA, och redan då märkte vi, nej, för då var det ju liksom inget snack om vems publik det var, då var det ju våran publik enkom. Och då såg man ju mycket tydligare. Det är därför det är alltid roligast när ett band får chansen att headlina, för det är då man ser vilka man själv drar till sig liksom. Mm. Och då var det väldigt tydligt att det var allting ifrån de här popkillarna och poptjejer till riktig liksom superbäst liksom sadistic execution läget liksom.
Just det.
Hela liksom, och de stod liksom bredvid varann, och det var barn och 70-åringar i publiken. Det var väldigt väldigt blandat. Och alla log och liksom gjorde samma sak.
Okay.
Så att från det var då vi liksom uppfattade hur brett det hade blivit. Så att nu har vi ungefär, det är ungefär samma demografi. Mm. Överallt. Det diffar ju väldigt mycket när vi gör supportturnéer. Då spelar vi oftast för en mycket mer stereotyp publik. Mm. Det är därför ibland det kan bli så himla konstigt när vi supportar vissa band, för att deras publik är nästan för stereotyp. Och då blir det, vi drar inte folk alltid till när vi supportar ett annat band. Mm. Eftersom det finns väldigt många band eller människor som gillar oss som absolut inte skulle gå och se oss ifall vi spelade med ett, ja, så att säga, en huvudakt som är bara extrem metal. Samtidigt som många av våra extrem metal fans kommer ju inte om vi spelar för med någonting som är för poppigt.
Ja, just det.
Så det är väldigt känsligt hela tiden. Vad vi gör med andra band betyder väldigt mycket för våra fans. Mm. Och det är ju lite synd, för att vi är ju fortfarande beroende av att göra de här supportgrejerna ibland, för att ta oss vidare till nästa. Ibland det finns ju många saker som liksom sker bakom kulisserna som, ja, jag kan inte liksom sitta och förklara varför det är så. Men ibland när vi gör saker som kan uppfattas som, varför spelar de med dem eller varför gör de det där? Det finns alltid en anledning till att man gör det. Mm. Det är alltid en strategisk, det finns alltid ett utbyte, det är alltid en del av en större process man ser. Och det blir krångligt ibland eftersom vi har en bred publik. Men det är därför vi gör också som det här. Nu kände vi liksom bara, nej för fan, nu måste vi till Skandinavien. Vi måste tillbaka till liksom Norden och headlina nu. För att det är massor av människor som liksom inte, alltså, får se, de har inte ens fått sett det vi hade tänkt att göra.
Mm. Okay.
Och men man kan ju åka omkring och spela på hur mycket festivaler och bjuda så att säga hur mycket folk som helst på festen. Men till slut så måste du ju ha den här festen också. Du måste ju ta hand om de gästerna du har bjudit in. Och sådär. Och det är, man inte alltid så, det är inte alltid så lätt att bestämma över det när man ska göra det. Utan ibland vill man headlina och sen så kommer ett annat band och insisterar då pengamässigt att man ska spela med dem. Ja. Mm. Då måste man ju lyssna på. Det är ju en business också tyvärr.
Mm, så är det. En grej som jag nu här avslutningsvis måste fråga det här. Om ert budskap och innehåll så där textmässigt. För det är ju inte liksom, även om du sa att det var liksom 70-åringar och det var små barn och allt däremellan. Och jag märker också att det liksom tonåringarna, det finns ni har mycket tonåriga fans och sånt här. Budskapet är ju inte liksom peaches and cream, utan det är ganska mycket ondska till exempel. Nu vet jag att ni antagligen, eller antar att du och ni antagligen inte liksom vill liksom, människor får väl tycka om er av olika orsaker, men stör det alls dig och eller er att människor kanske inte att människor just kanske, vet du, ler under spelningarna och människor tycker att det här är väl trevligt och inte kanske förstår den här ställvis onda, mörka innebörden som också finns?
Nej, inte alls. Alltså, vårat till syvende och sist så är det ju ändå så att vi är ju här för att få, vi ska ju underhålla människor.
Mm.
Vi vill ju att folk ska gå därifrån glada. Det ska ju vara en euforisk upplevelse. Och det är det som jag tror skiljer oss väldigt mycket ifrån väldigt många av de andra, så att säga, lite mer, alltså de som är så att säga på riktigt på pappret black metal akter och sånt, som på något sätt ska där den enda känslan som ska att säga genomsyra alltihop ska vara någon form av hat, ilska, aggression. Och där har ju, det är ju inte vi, alltså det finns element av det, men du som åskådare ska känna eufori. För att det ska vara det ska vara det närmaste du kan komma en religiös upplevelse. Det är lite svårt att förklara. Alltså, jag kan sitta här och förklara i en vecka. Liksom. Tanken är ju att använda samma. Det är samma metod som man historiskt egentligen alltid använt i kyrkan. Det är att med ljud, bild och lukt och till viss del liksom smak och känsla.
Ja.
Få människan att så att säga underkasta sig känslan av att möta någonting större. Någonting som de inte kan förklara vad det är för någonting.
Mm.
Och den känslan tror jag på jättemycket. Jag tror ju på en yttre kraft. Sen vem det är som så att säga är den här kraften, eller vad som är den här kraften, det kan inte jag sitta och svara på. Men jag tror att den kan infinna sig, och jag tror att vissa människor anser nog att när vi gör som vi gör så får de samma känsla av det som en del människor får ut av att gå till ett kyrkligt samfund istället. Liksom. Mm. Skillnaden är att vi, även om vi så att säga predikar, så predikar vi ju egentligen inte mer än att vi målar upp en bild av människan liksom, och religion. Människan och dess relation till gudomlighet och av ogudomlighet.
Det här är en grej nu angående det här med black metal bandet som du nämnde här, så det finns, jag märker bara när jag träffar massor av de här, ska vi nu säga, ledande black metal-banden i världen, så de är väldigt hårda på sin sak som de tror på, och de tar liksom, och för det första tar de in shit. Vissa är sådana som liksom låter andra vara, de har sin egen tro och that's it, men det finns vissa som är lite arga, så där ilskna, och någon annan försöker låtsas tro på det som de tror, vet du. Det är lite sådana, det verkar som en liten tävling mellan att vi tror mer än ni tror inte på riktigt. Har ni någonsin blivit konfronterade eller fått höra av, vet du, någon typ black metal musiker till exempel, att ni är inte på riktigt, man kan inte göra sådär, att vad håller ni på med?
Fast jag tror att delvis så är vi liksom vänner med många av de här så att säga ledande banden. Mm. Och det har ju aldrig blivit, det blir liksom ingen konflikt eftersom vi har ju aldrig utgett oss för att göra samma sak som de gör. Mm. Och jag tror att det finns en elementär skillnad också i att oavsett vad jag tycker personligen, jag tror för att jag kan bara förenkla allting utan att gå in på just den så himla mycket, så kan jag väl säga att filosofiskt och framförallt livshållningsmässigt så är nog vårt sätt att förhålla oss till världen är ganska likt. Så vi vet ju det. Sen kan människor utanför den här cirkeln anta en massa saker. Medans helt estetiskt så tror jag att skillnaden mellan de banden och vårat är att de gör ju en poäng med att förklara sin religion. Mm. Medan vi gör ju en poäng med att förklara religion i största allmänhet.
Just det, okej. Okay.
Och det är ju faktiskt ganska, det är inte väsensskilt, men det är en stor, där i ligger en differens. Mm. Så att Ghost som är ju, delvis är det ju inte personligen, vi präglar ju inte våran officiella identitet med våra enkla identiteter. Det gör vi ju inte för att vi inte kan stå för det eller för att vi, men det är för att det inte är viktigt. Det här är ju en nöjes, det är en nöjesinstitution. Medans de andra banden så att säga har ju gör ju en mission av att så att säga prägla allting genom vad de är för någonting. Mm. Och det gör ju också att vi blir en helt annan sak. Sen att jag och många av de här ledande figurerna inom de här liksom har en väldigt liknande bakgrund, vi är typ lika gamla och känner varandra. Mm. Det gör väl också då att det liksom inte, för oss är det ju inget oklart. Mm. Vi vet ju, jag vet vad de håller på med och de vet vad jag håller på med. Det är inget udda. Mm. Men ett black metal band som gör som de andra banden skulle ju aldrig så att säga komma undan med att vi Ghost är ju ganska brett som individer har ju, finns det ju människor i bandet som liksom inte, de skiter fullständigt i vad Behrits första platta heter liksom. Mm. Eller den låter. Mm. Men det gör inte jag liksom. Mm. Men det är inte viktigt, för det är skitsamma, vi är Ghost och folk ska titta däråt när de tittar på Ghost, inte vad vi har för skivor liksom, eller vad vi. Ja, nu blir det liksom en lång process eller liksom lång förklaring på det, men jag tror att liksom folk fattar det liksom. För vi har aldrig sagt att vi är ett sånt modernt, ortodoxt så att säga black metal band i den bemärkelsen som de andra gör det. Men ja. Vi har ju band emellan oss liksom.
Ja, okay.
Och sen om folk utanför den här cirkeln inte fattar det, då är det deras förlust liksom.